Välkommen till tredje rummet. Ni har kommit till en av de bästa podcasten där ute. Och vi har en stor ärofylld person som gästar oss i studion idag. Men innan vi kickar igång, då ska vi dra lite sponsorer till er. De ska gå snabbt, för att jag har lovat Daniel att jag ska gå snabbt. Han ger efter.
Yes.
Men våra sponsorer idag, det är ortenstore.se av Team Harakat.
Mm-mm.
Vill ni ha feta kläder från feta ortenteman?
Yes, från orten till orten, av orten. Och Athletics också.
Athletics.
Det får vi inte glömma. Ernesto, riktig monster, har någonting på G denna sommar. Så.
Vill ni ha en riktig beast-träning där ni kan släppa lös er inre potential? Det är Athletics ni vill träna. Det är en särskild träningsform som utvecklats av Ernesto Escobar. Boom!
Bam, så då.
Det gick snabbt, eller hur? Är ni nöjda nu allihopa?
Yes.
Nu är jag förbannad.
Ja, men jag tänker liksom, de får swisha mer, så då får det ta 20 minuter om de vill.
Okej. Vill ni ha längre sponsortider, så får ni sponsra oss med mer pengar, mannen.
Ja, så är det. Men välkommen, Leila.
Tack ska ni ha.
Tusen tack för att du kom, verkligen.
För er som inte vet, för er som har varit i skuggorna hela den här tiden, låt mig bringa ljuset till er om vem Leila är. Leila är från Hammarkullen. Och Leila sitter i riksdagen för Miljöpartiet, bror. Hon har tagit sig från orten till Rosenbad. Och hon är där för att sätta agendan för orten. Mm. Det var så kampanjen såg ut, och det var riktigt fint att se när rösterna räknades och man såg att Leilas namn stod på riksdagslistan. Det var
verkligen glädjande.
Får jag flika in där? Alltså, yes. Jag bor i Hammarkullen, men jag identifierar mig själv som att jag kommer från Hjällbo, för det där är jag ifrån egentligen. Jag
är okay. Wow.
Så shout out till Hjällbo.
Shout out till Angered. Det är riktigt fina fider där nu.
Fan, det känns trygg.
Ja, alltså tiderna, men vinden har ändrats. Vinden har vänt där. Så jag tänkte, vill du berätta lite mer om hur det har varit i just Hjällbo och Hammarkullen, och sen hur du var när du kom in till riksdagen?
Alltså jag är från Hjällbo, så det är allt jag har känt till. Alltså det är där jag är uppvuxen. Det är där jag har lärt mig. Alltså, folk säger livets hårda skola, men jag ska inte liksom säga att det var livets hårda skola. Vi hade en ganska bra uppväxt i Hjällbo. Och massvis med vänner jag har kvar idag. Senare år har jag inte bott i Hjällbo. Jag flyttade ett tag upp till norra Sverige. Jag pluggade där ett tag och sen flyttade jag tillbaks och bodde i Bergsjön. Men jag trivdes inte i östra Göteborg. Jag var tvungen att liksom hitta ett ställe nära Hjällbo. Då hittade jag en lägenhet i Hammarkullen och dit flyttade jag. Jag har bott där nu ett par år. Om jag ska gå närmare in på det du undrar kring riksdagen. Jag blev miljöpartist någon gång innan valrörelsen 2014. Det var typ partipolitiskt. Jag har alltid haft ett intresse för politik, men på ett helt annat sätt kanske. Inte liksom varit medlem i ett parti. Men jag valde att engagera mig politiskt, partipolitiskt. Och partiet jag valde då var Miljöpartiet. Det här är 2014. Jag valkampanjade under valrörelsen. Jag hade liksom ingen position i partiet överhuvudtaget. Men det var frivilligt. Och jag ville liksom väcka det politiska engagemanget i Angered. Så jag var ute mycket i valstugan i Angered. Och i andra orter också i Göteborg. Efter det, efter min insats då, om jag tar i lite där, så fick jag en ersättarplats i Angered stadsdelsnämnd. Och det var mitt första politiska uppdrag. Där satt jag i 4 år tillsammans med min partikamrat Hellevi Werringe. Så där började min resa. Efter 4 år så fick jag en nominering till riksdagslistan, Göteborgs riksdagslista för Miljöpartiet. Jag hade plats 21 och jag vet att många människor och media har fixerat sig vid liksom plats 21 till plats 1 på listan. Men för mig, att ha en plats på en riksdagslista i en etablerad parti, var en ung kvinna, svart kvinna från förorten. Jag tyckte det betydde mycket, och jag tror anledningen till varför jag tog tillvara på chansen, och jag ville liksom visa liksom alla unga, alla som har växt upp på samma sätt som jag, att if there's a will, there's a way. Men det var där min resa började.
Mm. God damn.
Ja, men det är en viktig insats.
Verkligen.
Med tanke på att det är inte många som tar plats i det politiska rummet, om vi tänker på folk som bor i miljonprogrammet.
Det är en del av segregationsprocessen också. Så. Man har en inlärd hopplöshet. Jag tänker Volvo är ju, det är ju att nå toppen av livet när man för många i förorten, som jag har märkt. Men du krossade alla barriärer bara att gå in i riksdagen via Miljöpartiet. Jag tänker det måste också släppt lös starka krafter när du kampanjade, för folk började tro på politik via dig.
Jag tyckte det, alltså, jag vet faktiskt inte, jag har inte analyserat det här, allt har skett, alltså det här är, jag går igenom det fortfarande. Ja,
den pågående processen.
Den pågående processen, så att jag menar, efter några år kan jag liksom titta tillbaks på det och känner jag liksom att, för jag lever, jag är i processen av det här. Men vad jag tyckte var viktigt var för mig när jag kampanjade ute, att prata med människor, köra en gräsrotskampanj, det klassiska. För du vet, jag känner liksom, jag har alltid upplevt att politiken var något som påverkade vår vardag, men att vi inte kunde påverka det. Och att jag var ute i orten jättemycket, knackade dörr, pratade med människor, engagerade mig. Det var för att visa tillgänglighet. Det var att visa liksom, men här kan vi påverka. Kom och hjälp mig med det här. Så att det var så jag drev min kampanj. Och jag är tacksam för alla röster jag har fått. Shout out till er alla.
Men, kära till orten.
Yes.
Kära till orten.
Men på tal om det här med din resa till riksdagen. Jag gjorde lite research och kollade på olika artiklar. Försökte hitta gamla intervjuer med dig. Jag fick en känsla. Det kändes som att median, det som jag hittade, gav en känslan att median var mer intresserad eller hellre pratade om dig än med dig. Till slut jag hittade en intervju som var med på BBC, right? BBC från London, förmodligen. Den är på engelska och du pratar just att du valde att engagera dig politiskt. It was a necessity. Och jag citerade rätt. Mm. Och det är ganska intressant. Så jag ville gå tillbaka just till det du sa där. Att det var ett behov att engagera dig politiskt.
Ja, det är kopplat till det jag sa tidigare om att vi har... Det finns ett politikerförakt i förorten. Vi känner liksom att det talas om oss men inte med oss, precis som du beskriver
kring media.
Kring media. Och jag känner att vi, alltså, att orten behöver ta plats och att vi behöver liksom ha en politisk röst, alltså oberoende på vilket parti man än röstar på, men att liksom politiken reflekterar hela samhället och inte bara en grupp. Det var därför liksom, ordet necessity, liksom att det, vi behöver verkligen, alltså, vi behöver diversity i politiken. Vi behöver se det från andra aspekter än den vita medelklassaspekten som utgör, alltså, majoriteten av politiken i Sverige. Så att, ja.
Och det är sant, politiken ska representera oss, men om den inte är representativ så det ligger på våra axlar.
Men det är då man också blir hopplös. Det är då man också utvecklar den hopplösheten, att politikerföraktet, för det finns ingen där som talar med oss eller för oss eller liksom tillsammans med oss. Men då tänker jag att då är du där och det finns några individer där som ändå kan, som har en stark koppling till förorten, men de är väldigt få. Och då hade jag en fråga angående det, att sättet de talar om förorten och inte med förorten, har det följt med dig som individ att folk pratar om dig och inte med dig på din resa dit?
Alltså det liksom, grejen är att jag tycker att jag tror inte på att folk kommer utifrån och löser problem. Man måste liksom ge människor verktygen för att själva kunna lösa sina problem eller det som brister, eller det de ser som brister. Och jag känner liksom att jag vet faktiskt inte, jag har inte tänkt kring just den frågan du ställer mig, men jag känner att jag upplever att jag tar upp förorten mycket och tar upp det perspektivet oftast i de politiska sammanhang jag hamnar i. Och liksom det är ingenting, alltså det är inte, många kan uppleva det som något ensidigt, men det är inte ensidigt, för att alla andra pratar utifrån samma perspektiv. Så det är, alltså, förstår du, mitt sammanhang, då kan jag inte gå i samma liksom, alltså i samma väg som dem, för att när jag kommer från andra förhållanden än de jag delar liksom, de i politiken eller de andra, alltså majoriteten av de som sitter där som beslutsfattare. Så jag menar, det här har jag nog sagt någon gång tidigare, men det var en gång, det här kopplar jag till en film jag såg. Det var en liten flicka som var annorlunda från alla andra. Och det finns en replik i filmen där hon säger why am I meant to blend in when I was meant to stand out. Tanken här är att förorten, vi står i ett utanförskap från resterande av samhället. Då måste vi liksom inkludera oss, och om vi inte gör det genom dialog, om vi inte gör det genom att ta upp problematiken som finns i förorten, då händer det liksom att jag är där och det är liksom jag är där och springer andras ärenden. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår. Det är som att de inte vill diversifiera samtalet då, utan det ska gärna handla om det de pratar om. Och om du pratar om orten så blir det ensidigt.
Nej, det var inte det jag sa.
Nej, det som jag upplevde att det Leila menar är just att hon, det finns en etisk skyldighet för henne i hennes position att bidra med ett nytt perspektiv.
Ett nytt perspektiv.
Och något annat än för att de andra perspektiv som kanske finns i rummet kommer att företrädas av de andra.
Exakt. Jag har inte fått röster från Örgryte, Danderyd eller Täby. Jag har fått röster från nordöstra Göteborg, majoriteten av mina röster. Men jag har fått röster från andra områden i Göteborg också. Men det ligger någonting där i att de människorna som har röstat på mig har andra problem än liksom skatteavdrag och tredubbla rutavdrag. Så att jag menar, så det är väldigt viktigt att förhålla sig till de människorna som la sin röst på dig. Det var det jag försökte.
Precis.
Absolut.
Men då är det helt andra frågor också. Mm. Och de frågorna kanske har varit lite mer frånvarande innan då.
Min bedömning är att det är brist på mångfald i svensk politik.
Ja.
Och vi bidrar till att vissa frågor eller vissa samhällsproblem gets neglected eller på något sätt försummas.
Ja, för att de som sitter där ofta berörs inte av dessa frågor.
Och det är inte liksom, det har inte med rasism att göra, men det kommer inte upp på agendan för att alla liksom har olika perspektiv, vi har olika förhållanden vi kommer ifrån, och utifrån det driver vi våra frågor. Så att, ja.
Men det är en sanning, och det finns mycket jobb.
Det finns mycket jobb. Frågan är liksom, hur det har tagit så lång tid att komma dit.
Men det finns, ja, men precis. Men jag tror delvis, jag tror det på Leila säger att vi fungerar på det sättet. Vi kommer att driva de frågor som berör oss. Men sen, det finns också, för mig, rasismen i Sverige fungerar verkligen som en teknologi som producerar folk som hör hemma och de som inte hör hemma. Och det säkerställer på något sätt en ojämlik fördelning av status, privilegier, resurser. Men det skapar också en främlingskap. Vi skapas till någon form av främlingar. Och därav har vi inte tillgång. Vi har inte samma rättigheter på samma sätt att driva våra frågor. Och så fort vi kommer att driva dessa frågor, det kommer inte att välkomnas som ett berikande perspektiv. Det kommer att hindras. Det kommer att provocera väldigt många.
Typ hinder eller?
Rasismen i sig är ett hinder. Eller den teknologi som är där för att hindra det. För att när du kom in i riksdagen och tänkte wow, det finns en ny perspektiv, en person som kan bidra med ny perspektiv helt enkelt från miljonprogrammet, en somalisk kvinna. Det här borde vara en demokratisk fest i Sverige. Vi borde hylla det, det här borde välkomnas från alla partier. Men med det som jag fann i media var en massa motstånd och folk som pratade om dig istället än att prata med dig och fråga dig om din agenda, om dina perspektiv. Och det fanns massvis med absurditeter kring din figur som person och som politisk figur.
En aspekt,
också.
Jag absolut. Jag har fått mycket kritik via media. Jag har fått motstånd. Jag får hot på mina sociala medier. Så det, livet är inte lätt. Men jag tycker ändå att samtidigt på något sätt, jag tar hänsyn till att vem jag är som person. Alltså, vem är jag? Jag är en kvinna. Jag är svart. Jag bär slöja. Alltså, jag är en minoritet i alla anseenden när man kollar på vilka jag sitter där med i riksdagen. Och jag är den första kvinnan, tror jag, i hela Skandinavien som bär slöja, som har kommit in i liksom politiken på den här nivån. Det är något normbrytande. Det väcker reaktioner. Det kommer väcka negativa och positiva reaktioner. Så att jag försöker lägga mitt fokus på det positiva. Här har vi liksom, orten har en röst i Sveriges högsta beslutsfattande organ. Alltså, det är en bedrift. Verkligen. Det är något att vara stolt över. Så du vet, de som väcker motståndet, de som vänder den negativa kritiken, för den kritiken jag fick handlade om klansamhällen. Och grejen är, det som är så jävla lustigt med det, ursäkta att jag svär, men det som är så lustigt med det är för att de som vänder den kritiken emot mig då vet faktiskt inte så mycket om klansamhället. Jag kommer från ett land där man använder klansamhället. Och det, strukturerna för ett klansamhälle är att kvinnor inte har någon representation överhuvudtaget. Alltså du som kvinna, du ärver inte, du kan inte representera dig själv, du kan inte representera, du är representerad av det patriarkal. Så att, och det är ett sätt att förtrycka kvinnor. Så varför skulle liksom den klansamhället bära fram en kvinna till riksdagen? Helt plötsligt vänder de riktning. Nej, men alltså det var liksom grundlöst, det var osmakligt, det var baserat på okunnighet. Och jag anser att det kom ifrån att jag var annorlunda. Mm.
Du vet, jag lyssnade på en föreläsning om Foucault.
Ja, makt.
De citerade honom, han säger, om du vill dela något, prata mycket om det, men verkligen mycket. Förstår du? Så mycket att du normaliserade. Och det är det som har hänt med islamofobi. Det finns så många angrepp mot våra systrar och bröder som är muslimer i Sverige, att vi ser inte längre det. Vi kan inte ens identifiera islamofobin, för att det är så normaliserat. Det finns en vän till mig som höll på att skriva sin D-uppsats och analyserade artiklar som förekommer i medien som pratar om muslimer i en negativ bemärkelse. Och det är otroligt. Nu kan jag inte citera honom, men det vore fantastiskt att bjuda honom till tredje rummet. Men han pratade, det fanns runt 147 genomsnitt artiklar per dag som pratade om muslimer i svenska medier under vissa perioder. Och nu vill jag dra en parallell med de kommentarerna om Leila som funnits när hon kom i riksdagen. Och det är viktigt för oss, framförallt som drabbas av den här typen av maktstrukturer, att lära oss att dekonstruera och försöka se det som sägs där ute i medien, i skolan, på jobbet, i det politiska rummet också. Och med detta sagt vill jag nu gå tillbaka till Leila och fråga, om vi ska fokusera nu på det positiva, vad behövs för att det ska bli flera i riksdagen som kan representera miljonprogrammet, muslimer, latinamerikaner, somalier och folk med utländsk bakgrund generellt i Sverige?
Vi behöver engagera oss mer politiskt, och vi behöver förstå liksom att det här är det enda verktyget vi har för att påverka och för att få sin röst hörd. Visst, det finns så mycket man kan göra annat, men jag tycker politiken är, det påverkar oss. Bara du åker kollektivt spårvagnen här i Göteborg, då är liksom, det är politik. Du går in i en affär och handlar, det är politik. Allt det här är uppbyggt på politik, och jag tycker att vi behöver liksom engagera oss mer politiskt och bli medlemmar i olika partier beroende på vad man har för ideologi, livsåskådning. Det är ju inte liksom att människor från förorten också är en homogen grupp. Vi har olika åsikter och vi ser livet från olika perspektiv. Men vi kan bidra med ett annat perspektiv. Vi kan bidra med att ge en bredare bild av hur det ser ut i Sverige. Så att ja, absolut, det är mitt tips.
Jag hörde ni det. Kära till ungdomarna i orten. Organisera er. Ha?
Nej, men absolut, jag tror också på den idén. Det är nödvändigt att folk tar plats från miljonprogrammet till olika partier för att driva också. Jag tänkte den antirasistiska kampen, det är en fråga som borde tillhöra alla partier och finnas i de olika politiska partiers agenda. Men det, verkligheten är inte en sådan.
Jag följde ju lite av ditt arbete där. Och du har ju inte lagt fram en motion, men du har skrivit lite om just diskrimineringsgrunderna och arbetet mot diskriminering.
Jag la fram motion om det.
Ja, du gjorde det. Jag var inte säker därför. Men hur ser ditt arbete ut mot diskriminering där?
Diskriminering existerar, och speciellt jag sitter i arbetsmarknadsutskottet, och jag ser ju liksom att det finns en strukturell rasism i Sverige där det är svårt för människor med invandrarbakgrund att komma in i vissa arbeten beroende på vilket efternamn de har. Och sen är det en hierarki, så ju närmare du är den vita normen, desto lättare är det för dig. Mm. Det fanns en rapport som släpptes, så jag tror det var Stockholms län som släppte de afrosvenskarnas situation i arbetsmarknaden. Så att vi måste på allvar börja prata om de här frågorna. Och jag är lite för att man för liksom samlar ihop information och att det finns liksom att man på något sätt kan mäta den här diskrimineringen, för det talas om det, men det är svårt att liksom sätta fingret på det eftersom det finns ingen jämlikhetsdata i Sverige.
Bland annat.
Det var exakt det jag ville fråga om.
Och då är det liksom, och det är många liksom, vi har ju en ganska en osann självbild av oss själva här i Sverige, att Sverige är ett färgblindt land, att rasism inte existerar. Och det blir väldigt svårt att bemöta det som svart eller som rasifierad när den som utövar rasism säger till dig liksom det existerar inte. Så att de frågorna är jätteviktiga för mig. Och nu har vi ju också en ny minister på de frågorna, jämställdhetsministern,
ja,
Åsa Lindhagen. Och jag har stort förtroende för henne, absolut. Hon var tidigare riksdagskamrat. Och ibland är det viktigt att ha rätt person i förarsäten för att liksom driva de här frågorna. Så de frågorna är väldigt aktuella för mig. Och det är också baserat på individnivå, för att jag har bemött strukturell diskriminering. Och jag tror det är många som delar den åsikten med mig, att det där existerar och det finns rapporter på det. Jag vet att det inte pratas mycket om det, men det är en av problematiken i arbetsmarknaden.
Absolut, och det är egentligen ingen åsikt, det är ett fakta.
FN har ju själv kommit med kritik till Sverige på grund av att de inte driver jämlikhetsdata. Jag kan korscitera, det betyder att det inte är en exakt citat, men FN var ganska förvånade över ett land som Sverige som är så bra på att samla data på exakt allt, inte samla data om jämlikhet och diskriminering.
Mm.
Och det också följde med en kritik, varför tog ni bort ordet ras från eran juridiska språk?
Mm.
För att det är ju en konstruktion, social konstruktion, som har lagt grunden för diskriminering, men nu kan vi inte ens prata om det, för den finns inte ens i språket.
Ja, men konstruktionen
finns kvar och praktiken finns kvar, men vi kan inte mäta den.
Och det är intressant, Leandro Molinari, han som skrev om rasprofilering i inom polisen, precis. Han också påpekade att det finns så otillräckligt med information. Du vet, i Finland exempelvis, det gjordes en studie som visade att somaliska ungdomar riskerade, det fanns en chans att de blev tagna av polisen, vet, eller visiterade av polisen eller något liknande. Deras chans att det skulle hända till dem var 9 gånger större än andra ungdomar. Och förmodligen samma slutsatser hade vi kunnat se, eller samma mönster hade vi kunnat se i Sverige om det hade funnits ett intresse. Så att det saknas den här typen av information, det är inte för att det här företeelsen inte händer här, men det är egentligen det talande brist på intresse som finns till att skapa mer jämlik samhället. Vi har också länsstyrelsens studien som du refererade till, som är just fokuserad på, det handlar om afrosvenskarnas situation i arbetsmarknaden, men hade man gjort en liknande studie på latinamerikaner, folk från Mellanöster, förmodligen hade man något liknande resultat.
Verkligen.
Och vi ser en väldigt tydlig color line. Det som det här moderniteten, the West and the rest, reproduceras lokal. The Swedish and the rest.
Och det kan ju kanske till och med ske omedvetet eller medvetet. Men på ett annat sätt så behöver det liksom pratas om.
Mm.
Och det är det som jag tror, som jag förstod det, jämlikhetsdata, vad innebär det?
Alltså det innebär att man liksom registrerar människor efter liksom deras etnicitet.
Mm.
Och på så sätt kan man ju mäta hur en viss grupp upplever saker och ting, eller hur en viss grupp behandlas. Det är liksom grundkonceptet. Sen är jag inte liksom så insatt i detaljerna.
Mm. Jag tänker mer på lyssnarna liksom, så att de också förstår.
För att orientera. Men det finns, Tobias Kubinet har skrivit mycket om det.
Han har skrivit jättemycket om jämlikhetsdata.
Så jag hade kunnat för googla hans namn.
Många vill ju bara räkna kriminalitet. Men de tänker, de kommer till mig, ja, inte du för att räkna kriminalitet och invandring? Och jag brukar alltid säga, jo, självklart, men då ska man räkna allt.
Allt annat, ja.
Klasstillhörighet också, social utsatthet, psykisk ohälsa. Nej, det är bara kriminalitet. Mm. Men då förlorar du nyansen.
Ja, men det
nej!
Då, det är då det blir intressant. Men det är klart, det finns också kritik mot jämlikhetsdatabas i relation till den här typen av konstruktioner som etnicitet. Men ja, och visst, det finns inte en metod som är perfekt. Mm. Men någonstans där måste vi... Vi kan inte längre utgå från de här supergenerella kategoriseringar som finns idag, som är inrikesfödda med utländska föräldrar, eller inrikesfödda med svenska föräldrar, utrikesfödda utan europeisk bakgrund, slash so, det vet du. Men de är alldeles för generella. Och visst, det finns idag information, det finns siffror som visar personer som är utrikesfödda eller inrikesfödda med utländska föräldrar drabbas i arbetsmarknaden, en drabbas av diskriminering i bostadsmarknaden. Men vi behöver även mer information, för det finns vissa grupper i dessa generella kategorier som drabbas hårdare.
Men jag håller med det där med att vi behöver liksom en nyanserad bild på problem överhuvudtaget som finns i samhället. De som har svårast att komma in nu i arbetsmarknaden är ju kvinnor med utländsk bakgrund. De står ju längst ifrån arbetsmarknaden. Då behöver vi en feministisk integration. Alltså det är vad jag tror på. Att vi tar hänsyn till människors olika förutsättningar och bakgrunder för att möjliggöra liksom en lika chans i arbetsmarknaden. Men om jag tar bort att du är kvinna, om jag tar bort liksom att du kommer från ett land där kvinnor sällan utbildar sig, om jag tar bort allt det där och det patriarkala systemet, och jag försöker integrera dig utifrån liksom det norma eller den modellen som finns, den modellen kanske inte passar alla, och då blir det inte jämställt. Alltså det blir inte jämställt mellan män och kvinnor, det blir inte jämlikt heller för den delen. Så en nyanserad bild är absolut jätteviktig.
Det låter som en idé. Så yes. Vad betyder det egentligen för grabbarna i förorten och deras mammor och deras familjer egentligen, om inte ens de syns i den utsattheten? För jag tycker att det enda vi pratar om är socialt utsatta områden, men det säger ingenting, för det finns inga sätt att mäta det på. Det finns inga sätt att beskriva det ens på.
Ja, nej, alltså, oftast det är utifrån materiella förutsättningar som vi pratar om det.
Och då kan man inte ens
men
beskriva...
det är symptomen, eller det är produkten av något annat som vi inte vill prata om. Ja, problemet är just det påverkar politiken. Det påverkar vilka beslut tas i politiken och hur vi driver politik överhuvudtaget och resursfördelningen och så vidare. Så det är klart vi måste ändra problemformuleringen om vi vill se ett annat resultat.
Absolut.
Till exempel som den här podcasten är ett sätt för oss att ta över plattformen, alltså problemformuleringen från övrig media, där vi skapar egna problemformuleringar. Vi behöver inte besvara den. Vi behöver inte försvara oss från en beskrivning av oss.
Men ni bidrar med ett perspektiv.
Exakt.
Absolut.
Och på samma sätt tänker jag att du gör nu i riksdagen när du är där. Och det är nya tider, för jag ser det.
Skapar ett tredje rum där.
Ja, exakt, vi skapar ett tredje rummet överallt.
Nej, men på tal om tredje världen liksom.
Exakt, vi behöver dem också. Deras röster är viktiga också.
Det som Fanon brukar prata om. Men en fråga, med detta sagt, du vet, om att det finns inte så många personer med utländsk bakgrund som är boende i miljonprogrammen som representeras i riksdagen. De finns inte heller i den offentliga sektorn. Och nu har jag förståelse när det gäller politik. Man måste komma så långt som till riksdagen. Du måste få väldigt mycket stöd från andra. Du måste vara väldigt skickligt retorisk och engagerad i en parti och så vidare. Men för att vara tjänsteman, José, du behöver inte vara direkt en stjärna. Vad händer där? Varför finns vi inte där?
Pratar du om mitt jobb eller?
Nej, jag pratar om den offentliga sektorn. Nej, offentliga sektorn generellt. Och om du kollar på kulturförvaltningen eller på Göteborgs stad, som dessutom ska representera sin befolkning och ska proaktiv jobba för jämlikhet. Det är inte någonting de kan välja. Det är någonting de måste leva efter, den skyldighet de har. Om du ser den demografiska uppsättningen bland
deras personal.
Det är en katastrof, mer eller mindre.
Alltså, jag vet inte om jag upplever. Jag har ju jobbat som tjänsteman nu ett tag. Jag upplever att just kommunala verksamheter har mycket mer ramlagstiftningar och gummilagar än vad statliga myndigheter har. För statliga myndigheter är ju en direkt förlängning av regeringen. Mm. De ska tillämpa lagar direkt som regeringen fattar. Men kommunen är ju mycket mer självstyrda. Och deras lagar är därför mer ramlagstiftningar. Det vill säga att de har mycket mer eget bestämmande utrymme. Och det eget bestämmande utrymmet lämnas väldigt mycket till verksamhetens resurser och till de enskilda handläggarna. Och jag vet inte om det är det smartaste att göra när man hanterar människor som är väldigt utsatta. Låt oss prata om socialtjänsten till exempel.
Ja.
Där du måste ge god service helt enligt regeringsformen. Du ska funka som en statlig myndighet där, men du jobbar för kommunen och stadsdelsförvaltningar. Och de prioriterar sina pengar på olika sätt, och det är nästan hårdare styrt än en statlig myndighet. För när jag jobbar på en statlig myndighet, ingen politiker kan påverka mig. Mitt beslut är mitt beslut utifrån lagstiftningen. Det är lagen som bestämmer.
Absolut, precis.
Men lagen bestämmer inte alltid en handläggare i socialtjänsten. Det är chefen som gör det.
Ja, och i sin tur, offentliga sektorn på kommunal nivå är politiskt styrd.
Precis.
I relation till vad kallas det? Kommunstyrelse, kommunfullmäktige. Ja. Men det finns ändå, det offentliga sektorn, inklusive de kommunala verksamheten, ska utgå från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och den skyldighet vi ska efterleva och sträva efter att representera befolkningen och efter lika möjligheter och rättigheter. Och det finns, med det sagt, att det finns också en utrymme liksom för att inom verksamheten, hur man tolkar vissa bestämmelser. Det verkar inte att det finns ett så stort intresse till att inkludera flera eller till att jobba proaktivt för att få en bättre representation.
Alltså mycket Arbetsförmedlingen till exempel är för människor som inte kan få jobb. Det används inte av vanliga svenskar. Alltså etniskt svenskar använder sig. Det finns väl några, men det är väldigt få siffror, eller när man kollar på antalet som använder sig av det. Arbetsmarknaden har med att du har ett fäste, att du har en farbror som har tidigare jobbat på socialtjänsten eller någon annanstans. Det är via kontakter människor får de här jobben, och det är en väldigt sluten grupp som får de här jobben liksom. De här jobben går till liksom, det är via kontakt, vem man känner,
och rekommendationer,
och rekommendationer, och man rekommenderas till dem. Så att jag känner mer att vi behöver få mångfald i liksom statliga kommunala verksamheter. Det är ett sätt att bryta rasismen, det är ett sätt att liksom minska strukturella diskriminering, det är ett sätt att bidra med ett annat liksom perspektiv. Absolut. Men hur gör vi det? Alltså, och det, jag tror nog på något sätt det handlar om hur man förmedlar de här jobben, att det kanske vi kanske behöver liksom ha liksom en jämlikhetsdata eller någon kvotering på antal personer som jag vet inte, det här är idéer. Men problemet finns, absolut.
Problemet finns personligen, jag tror på kvotering, men som fattas väldigt radikalt i Sverige.
Absolut.
Men om vi säger okej, vi strävar efter konsensus, ni gillar inte kvotering, jag gillar det, men vi går på er agenda, ingen kvotering. Vad mer finns? Har vi identifierat ansökningar? Alltså, det finns många metoder idag som hade kunnat främja en bättre, mer jämlik rekrytering. Men man ger inte det minsta inom många kommunala verksamheter. Exempelvis, jag hittade i regeringskansliets hemsida en studie. De satte upp en grupp forskare, utredare, som skulle utreda det här med avidentifierade ansökningar och rekryteringar inom den offentliga sektorn. Och de kollade bland annat Kanada, Frankrike. Och de kom fram till att det är att rekommendera, att man ska förespråka, och att Sverige skulle bli en föregångsland om man införde avidentifierade ansökningar i rekryteringar inom den offentliga sektorn. Eftersom det är ett faktum att det förekommer strukturell diskriminering på olika sätt. Det ges inte idag. Även i Göteborgs stad, alltså jag hittade en forskning, en studie som gjordes här i staden. Jag bara läste slutsatsen, jag inte läste hela studien. Kommer inte ha namnet på forskare, men jag kan kanske länka den i Facebook-sidan. När vi
kommer posta den på Instagram.
Och det är superintressant. De gjorde en test här i Göteborg, och det visade att chansen för kvinnor och personer med utländsk bakgrund ökade från 5-18% att komma till intervjuer. Så det finns massvis med metoder. Regeringskansliet studier som de beställde redan 2005.
Vad berodde ökningen på?
Att du vet,
man såg inte namnen,
man såg inte namnet,
alltså de avidentifierade.
Man gjorde anonyma,
så man ser bara personliga brevet.
Exakt, och det finns en bättre metod där, för att ändå liksom, när du läser ett personligt brev så kan du på något sätt läsa av var personen kommer ifrån, för att du får massa information. Och jag vet att det finns metoder idag där man endast har standardiserade frågor, och alltså anonymisering kanske inte är tillräckligt, man måste avidentifiera
Jo.
Ännu mer. Men man är inte ens det minsta. Man är inte ens anonymiserad.
Jag förstår din tanke kring det. Men det handlar inte bara om att avidentifiera ansökningar så att det inte liksom namnet och personuppgifterna inte finns med, och det är liksom bara efter dina meriter. Men när du väl kommer in på intervjun, alltså vem som sitter där och intervjuar dig är också liksom, har liksom, det är viktigt liksom, vem är det som sitter och tar de här intervjuerna. Är det två personer, är det tre personer, eller är det en person utifrån ett perspektiv som vill ha en typ av liksom,
referensram.
Referensram eller whatever man kan kalla det. Men det jag försöker säga är att det går att förändra, men vi måste liksom diskutera liksom, det här. Vi kan inte bara göra det genom att förändra liksom datan eller hur man ansöker ett jobb. Det gäller att förändra hur människor, deras inställning är och hur de tänker och hur de ser på saker och ting.
Hade man kunnat göra det parallellt?
Ja, det är det jag menar liksom, att det måste göras på ett parallellt sätt i så fall.
Jag bara talar så att det finns fler vägar upp till toppen.
Ja, men det är ofta så med komplexa frågor att man måste angripa dem på olika fronter.
Exakt, med parallella processer egentligen. Alltså jag vill ge en shoutout till Salem Johannes också. Apropå det här med jämlikhetsdata, där har vi någon som kämpar med en studie i Göteborg för att identifiera rasism som strukturellt problem i Göteborg. Och det är den första av sitt slag som erkänner det som ett strukturellt problem.
Shoutout till Salem Johannes.
Shoutout!
Precis, det är inte endast hon, det är Ida Rosell och
det, helt team bakom
och det finns andra. Precis, och de utreder egentligen hur utifrån ett brukarperspektiv framförallt hur Göteborgs stad ska jobba liksom mot rasismen bland annat. Och jag tror det är ganska så här, historiska stadledningskontoret är ett sådant uppdrag. Det som är synd är att det är maktskifte i kommunerna.
Ja, men
det är andra som sitter. Så
vi kan bara spekulera vad som kommer hända.
Exakt,
där.
Man kan ändå spekulera. Det finns inga garantier. Men ändå, det ligger på något sätt. Det skapar en erfarenhet och en kunskap som sen kan spridas. Ja. Oavsett om den tas vidare eller inte.
Precis. Så det tror jag kan bli en viktig studie, en väldigt banbrytande metod för att kunna identifiera vad som är jämlikhetsdata och hur man mäter diskriminering. För att hela deras grund...
Fast jag vet inte om det har med jämlikhetsdata.
Nej, men jag menar...
En förfader
på grund av att det är den första av sitt slag som jag har sett där man pratar om att erkänna rasism som ett strukturellt problem. Jag tror att det inte har gjorts innan. För vi har det blågula glashuset som är statlig offentlig utredning.
Yes, yes.
Men där man utgår från att vi har ett problem och vi måste lösa den. Den här analysen, slutanalysen, den har jag inte sett innan.
Yes. Nu vet jag inte vilka former om den här studien görs. Om det är en utredning som kommer leda till rekommendationer eller...
Det måste
vi borde fråga, vi borde sätta oss in i frågan. Vi kanske kan bjuda dem.
Vi får bjuda Salem Johannes hit också.
Ej, och Ida Rosell faktiskt. Det fanns en man, jag kommer inte ihåg hans namn, för att de gjorde samhällsskapande workshops med tjänstemän, men också med representanter från det civila samhället och personer som representerar sig själva.
Shoutout till mannen.
Precis, shoutout till mannen. Vi kan inte hans namn. Men de hade såna färdigheter. För att det här med medskapande processer, man jobbar utifrån många olika perspektiv och man försöker på något sätt komma fram till någonting som skapas i rummet, är ganska enkelt när det kommer till teori, med att tillämpa är bland det svåraste som finns.
Ja.
Och det var som att dansa tango. De var otroliga på det. De var väldigt bra ledare.
På tango?
På tango, på medskapande processer.
Ja, men det är en del konst. Alltså. Jag var också där, det var sjukt grymt. Jag skulle hålla ögonen på det. Verkligen. Okay. Men apropå det, om vi bara byter ämne egentligen. Så inte vi blir för tekniska.
Switch that.
Well, let's switch it up. Ja, vi måste fråga dig bara. Hur reagerar din familj på när du kom in i riksdagen?
Min familj, för att vara helt ärlig, de bara: bror, vad är det som händer? Vad
Holy
är det?
Hey,
det var typ den. Nej, men alltså det var verkligen, för det var så mycket medieuppståndelse kring mig, du vet. Så då tänkte sig, du vet, vad fan är det som händer, du vet. Och jag kommer ihåg när riksdagen skulle öppna, ingen ville gå med mig. De bara: nej, vi vill inte ha våra ansikten på tidningarna, du vet. Och, för de är ganska privata, du vet, min familj och mina syskon. Ja, men min syster ställde upp till sist, hon bara: I will take one for the team basically. Men de var lite rädda för hela, alltså den negativa kritiken jag fick, och de var mer rädda för min skull, vet, att det skulle liksom, att jag skulle utsättas. Och det är liksom, man är ju liksom, självklart man är människa, man blir besviken, man blir påverkad. Så att jag tror det var den största oron. De var lite oroliga för hur det skulle gå för mig, eller om jag skulle liksom break down eller inte klara av det här eller något sånt. Så jag känner liksom att nu efterhand, de har lugnat ner sig. Min morsa brukar ringa mig exakt typ varje dag, typ 100 gånger. Hur mår du? Mår du bra? Hur går det för dig? Så att men nu är det liksom, det är mer stabilt nu, så att det känns bra.
Vill du säga någonting till din mamma?
Jag älskar dig.
Jag älskar också din mamma. Daniel är den enda som inte säger det.
Jag är på tal om det.
Vad iskall han var.
Jesus.
Men vad är det ni äter hemma? Alltså? Jag funderade på, det finns så många stjärnor som är från Somalien i Sverige. Vi pratar om Suad Omar som kom till final i urtens bästa poet, Eminella som vann någon Grammy,
Cherry,
Ozzy.
Ozzy, hon är El Cherry. Hon har släppt en låt, Urtens Gary, för några dagar sedan. Den är tamam, ska jag säga till er.
Jag har inte hört den, jag måste lyssna på den.
Ni borde spela den, för det handlar om hur det är att vara en kvinna i orten. Så det är en väldigt feministisk låt, och att tjejer från orten liksom, de är kvinnor, men de är kvinnor med andra erfarenheter och andra synvinklar i livet, och det gör dem till liksom tuffare.
Men lite power.
Power.
Så hon säger någonting i låten där hon säger liksom, säg till han att jag är en OG, du vet, ortens Gary då. Säg till han att jag är OG. Förstår du?
Jag kommer ta över ordet.
Så hon har tagit över original gangster till ortens Gary, så att jag rekommenderar verkligen att lyssna på den.
Här ändrar vi diskussion. Här snackar vi om diskursändring. Det där är fett.
Och sen har vi också, vad heter hon då? Faria Faisal.
Ortens poet. Hon var finalisten.
Lyssna på henne, wow.
Många tunga personer.
Suad Ali, rättsexpert.
Rashid Musa, ordförande i Sveriges unga muslimer, som är så skarp.
Stora namn.
Hoppa inte över Suad Ali bara, hon har träffat Kofi Annan. Vi snackar om den nivån.
Rest in peace Kofi Annan.
Rest in power.
Men, och sen har vi också...
Men hur kom vi in på det här? För att vi pratar om mat.
Jag tror Daniel är nyfiken på vad somalier äter.
Nej, skojar. Egentligen det var en intro för att prata, så det finns så mycket power.
Verkligen.
För att ha så mycket power, man måste äta bra också.
Men jag tänker så här.
Jag faktiskt ett i somaliskt mat på Folkets hus i Hammarkullen.
Jag åt somaliskt i London.
Okej, wow.
För i London finns det mycket företagsamhet i Somalian cuisine, som det heter.
Absolut.
Varför finns det inte i Sverige?
De börjar etablera sig här nu i Sverige. Jag vet att i Göteborg har fått 3 restauranger som är somaliskt ägda med somali cuisine, som du sa.
Kan man nämna restaurangerna?
Vi kan göra shoutouts till dem. Ena heter Markade, den ligger i Biskopsgården. Ganska nice. Och den andra, den heter Indian Ocean, men det är, de serverar somalisk mat, den ligger i Böllevi. Det är precis vid rondellen.
På riktigt?
Nästa lördag.
Nu vet vi vart vi ska.
Och sen har de ett annat ställe där vid gamla staden, där vid Marieholm. Men jag vet faktiskt, den heter Safari, ja. Safari.
Safari?
Yeah. Du äter maten där, you go on safari. Det är stabilt.
Damn, där måste vi besöka. Jag vet vad vi ska efter den här podcasten.
Alltså jag är en sån kärlek för maten, ska jag vara ärlig.
Ja, han
älskar maten. Så det är med smal, vi äter mycket ris, mycket grytor, mycket bröd. Och sen bananen till maten. Det är en klassiker för somalier, så att,
men hur tillagar man det? I Bolivia är det också vanligt med bananer, men vi äter sådana pigme och
små gröna råa.
Men de lagar man.
Nej, man bifriterar dem.
Nej, men de vanliga bananer man äter, det som typ människor från Mellanöstern har ju liksom alltid bröd till maten. Det är inte i alla rätter då man äter banan, men om man ska äta ris och kyckling, det är typ som flygande Jakob nästan, jag tror.
Nej, men det är intressant.
Och då har man banan till det. För vi har stark mat.
Okay.
Så det är jag tror bananen är för smaken. Att bryta liksom den starka. Så jag vet inte. Men jag har alltid haft banan till maten. Så att
alltså, jag kan ändå erkänna att jag har inte levt segregerat. Jag har haft somaliska vänner sedan jag var liten, så jag har ätit hemma hos dem. Och då var det, jag kommer ihåg pastan med sriracha och en banan bredvid. Och jag svär, det var så jäkla gott. Det var så otippat gott. Och det var för att det bröt den starka smaken. Jag var inte van med den.
Ja, det är någon, det blir någon sån kontrast i liksom smaken, jag vet inte. Men det är gott.
Det är gott, det är jättegott. Shoutout till Mubarak.
Var det hos honom du brukar äta?
Ja, varje dag. Alltså jag var en haj. Jag trodde jag var välkommen, jag åt så jävla mycket. Ja, shit. Men det var jätteroligt, vi hade så kul. Det var i Mölndal faktiskt.
Ah.
Det är mycket sånt i Mölndal, jag uppväxt med hela världen där faktiskt.
Och det är intressant det du sa. Jag tänkte det är precis det som vi förlorar varje dag, eller Sverige förlorar när vi lever segregerat. Det finns så många olika sätt att umgås, interagera, skapa företag, ha kul, uppleva mat, musik. Men Göteborg, Stockholm, de är väldigt internationella alltså, rent demografiskt, men du får inte den viben, för det känns som att folk med utländsk bakgrund är alldeles för marginaliserade och inte har de resurserna som krävs för att kunna skapa sina egna företag, för att skapa sina egna upplevelser.
Ja, men jag håller med, alltså, vi förlorar ju ganska mycket erfarenhet när vi lever isär från varandra och vi behöver komma närmare. Men det är därför det är så jävla viktigt att veta, förlåt jag svär, att det finns somaliska restauranger, för jag visste inte det.
Jag tycker det där med det Daniel säger, att det ligger någonting där i att det utbytet av liksom kultur och andra kulturer inte finns liksom, förutom någon indisk restaurang hit och dit. Så är det är inte jättemycket diversity alltså, eller vad gäller liksom restauranger eller pjäser man kan gå på eller val av musik, om inte man själv söker upp det. Jag tycker alltså det där är jätteviktigt, för det berikar en. Jag själv vet, jag är uppvuxen i Hjälpe som jag nämnde tidigare, och där växte jag upp med folk från Balkan, folk från Mellanöstern, turker, kurder, så att man har med sig lite från alla, chilenare. Så att jag menar, jag tycker det där, det gör mig till vem jag är idag. Jag har insyn i de här människorna, hur de, för vi åt precis som du åt hemma hos Mubarak, åt jag hos mina vänner, vi umgicks. Det här med att äta nötter liksom i stora mängder, det är liksom, jag gör det än idag, men det är liksom ingenting som kommer från min kultur överhuvudtaget. Det kommer från Mellanöstern.
Ja, så jag menar, exakt.
Så att jag menar, det är ju mycket man tar från varandra. Och ja, absolut, att det nås ut i hela Sverige liksom, att vi får mer av det. Det är väldigt liksom något jag skulle vilja se hända.
Ja, och det kommer hända. Jag tänker det är en fråga om makt. Det handlar om att ha resurser också. Öppna en restaurang, en nattklubb eller vad det är som kräver resurser.
Well, efter den här podcasten nu så kommer många vilja.
Men det kommer. Men jag tänker ändå, oavsett det, vi präglas väldigt otroligt mycket. Musiken och nu politiken. Så det känns som det här är vår tid.
Det är det, verkligen.
Nya tider.
Tredje rummet.
Så akta er.
Jag tänker, det är en sån här tid där vi börjar ta plats. Och man kan inte förneka våra kompetenser längre.
Nej.
Vårt språk är starkare. Våra nätverkan är starkare. Vi är inte separatistiska, men vi lyfter varandra nu. Vi är inte krabbmentaliteten längre, där man drog ner varandra. Om man kommer ihåg när man drömde stort, det var alltid någon bara, vad ska du göra där? Det hänger i orten. Och man bara, liksom, varför drar du ner mig? Utan nu är vi på väg, vi drar upp varandra istället. Vi lyfter varandra, vi stöttar varandra.
Eller det är det vi ska sträva efter.
Och det är
absolut
det vi ska sträva efter.
Mer av det.
Verkligen.
Absolut, mer av det. Alltså, det behövs, för att vi är, precis som ni ser, marginaliserade. Och vi ska ju ta fighten och bli inkluderad i liksom det stora Sverige, men inte liksom eliminate each other.
Nej,
det blir ju liksom, det blir ju dumt. Men absolut.
Det är vackert att tänka på det. Hur kan vi stärka varandra och respektera olikheter?
Vi kan börja så här. Låt mig säga en sak till alla er där ute.
Mannen.
Jag säger detta med en skjorta på mig. Lär er bara prata lite andra språk. Lär er hälsa. Lär er äta lite annan mat. Få lite perspektiv på saker. Sök efter perspektiv. Håll inte er isolerade. Det är det bästa sättet att bli, inte bara fördomsfull, men också okunnig. Och det är där också jag tror kärnan av segregation lever. Det är på okunnigheten av varandra. Att gå bredvid varandra i stan, men ändå inte veta något om varandra. Förstår du? Det är det jag menar. Att jag kan hälsa på somaliska, arabiska, ryska, spanska, svenska, engelska. Men det är för att jag tar mig tiden. Hej. Sätta hej.
Hej, du kan ju.
Fjärn. Mm, på riktigt.
Ja, Migrationsverket eller?
Nej, min granne.
Din granne.
Det är det jag vill förmedla.
Aha.
Varför jag, till skillnad från många, jag gick till min granne och sa hej, jag bor här. Mm. Kan du lära mig somaliska? Hon blev chockad. Mm. Jag sa hon var nära på att stänga dörren först. Men våra barn, vi har jämlika barn. Mm. Vi är jämnåriga, jämlika.
Sen fick du
jämlika barn också. Jämlika barn också.
Men jämnåriga barn. Så hon och jag fick en jättefin relation. Och hon lärde mig somaliska. Jag lärde mig spanska. Helt plötsligt så fick jag lådor med sambusa också.
Nej men alltså absolut. Aha. Människor, alltså, jag är väldigt för att konversera med människor. Alltså människor inte känner. Jag åkte upp till Stockholm förra veckan var det, ja. Och då var det en kvinna som satt bredvid mig. Hon var någon forskare från Germany. Vi klickade med varandra. Den här kvinnan är 60 år gammal. Mm. Jag är från orten 30. Jag är 31. Alltså jag har inte blivit van att säga 31. Jag är 31.
Oh shit.
Men i varje fall. Nej men alltså vi konverserade hela vägen om livet och liksom hur hon har sett på livet och hennes forskningsarbete. Hon forskar inom medicin. Jag berättade om min politiska resa. Fastän vi skildes åt så mycket i ålder och liksom i utseende. Men vi förstod varandra.
Ja,
och vi connectade på riktigt. Och vi utbytte nummer med varandra. Vi ska hänga för hon bor i Göteborg, du vet. Så jag menar, tänk dig liksom bara att du är generös och pratar med en person. Att, att du kan skapa kontakter och liksom skapa relationer med människor du inte annars hade liksom stött på. Så jag tycker vi borde vara mer generösa mot varandra. Säg hej till din granne, precis som José. Och prata. För jag tycker det känns att vi lever i en helt digitaliserad värld. Folk kollar på sin lur hela tiden. Jag har gjort det ett par gånger. Jag kritiserar mig också.
Men det är bra,
men alltså, att det är liksom det här med också att ibland när jag tänker på. Det var mycket lättare att vara ung när jag var ung.
Oh ja,
verkligen.
Då lekte vi med stenar och kulor och det var inte liksom vi sprang i skogen och så var det liksom vi hade jätteroligt. Vi hade inte mycket liksom vi hade inte de här paddorna och alla de här spelen, den här digitaliserade världen och sociala medier. Unga människor som lever idag och apropå det du sa om psykisk ohälsa att de ska efterleva omöjliga idealer liksom. Det man lägger upp på social media, det är inte verklighet. Man tar bild på en nice middag man äter, men det kanske är stökigt runt omkring middagen och man har tagit den bilden och man tror att den här personen lever den här livet liksom, att livet är 100% varje dag. Det känns som folk eftersträvar en falsk bild vi förmedlar på sociala medier.
Man blir stressad också.
Och man blir stressad av det. Och jag tycker liksom att det är problematiskt. Vi borde faktiskt, man borde diskutera hur man ska komma till bukt med det här. För att jag har sett liksom att ungdomar tänker på helt andra grejer än vad vi gjorde. Vi var barn på riktigt.
Ja.
Alltså, de här unga människorna, de introduceras till så mycket som de inte är redo för, alltså åldermässigt.
Det är intressant ämne att utforska.
Verkligen, för jag tänker på det Dave Chappelle sa, att den där mentaliteten från USA i segregationens spår börjar komma till Sverige. Liksom, lär dig dansa, spela basket, gör någonting tidigt, du måste bli något. Och den här stressen blir perfekt. Man kan inte bara få vara barn. Tänk inte på framtiden, ha kul.
Men det är intressant det här med globalisering och de här omöjliga idealen som vi på något sätt ska följa efter. Det fanns på National Geographic en väldigt lång reportage om Grönland. Får länka den också till Facebook, den är otroligt intressant. Ni får ta er tid. Så vackra fotografier och det fanns många intressanta intervjuer och det handlade väldigt mycket. Grönland är en koloni till Danmark på tal om,
alltså
om rasismen och kolonier och vi lever i den fortfarande.
Ja, verkligen.
Så den koloniala tiden har aldrig slutat och det finns väldigt mycket självmord
i Grönland
och psykisk ohälsa på grund bland annat förutom de ekonomiska förutsättningarna på grund av globalisering och de är så isolerade men samtidigt har tillgång till omöjliga idealer och till andra livsstilar som är en
for
omöjlighet
reals.
För dem.
Ja, så absolut. De sitter på sin padda i Grönland, det kallaste landet i världen och tittar på hur vi lever i Sverige och
faktiskt inte om det är paddan genom musikvideos, populärkultur och annat.
Fan vad hemskt att bo i Grönland och ha tillgång till populärkultur.
Ja, så ska vi inte väl säga.
Nej, men jag menar bara att om de är en koloni som inte har ekonomiska resurser men har tillgång till att se hur alla andra lever, Mm. Det skapar ju någon stress.
Men det är väl inte bara sant för Grönland, det är väl sant för Asien, Afrika. Det är väl också det här med att ensamkommande barn tar de här livsfarliga resevägen, har mycket med sociala medier att göra där de har sett andra människor som har levt i samma förhållanden som dem, som har levt i fattigdom, som har tagit sig över liksom havet och till liksom Europa. Det bidrar också till att nu förenklar jag det, men mycket, det är ju liksom krig och fattigdom som är de största faktorerna till varför folk flyr. Men sociala medier gör det enklare att ta det där steget för att man ser andra som har gjort det. Mm. Och jag tycker unga människor, det är tuffa tider för unga människor, men att jag tycker det här med att prata med varandra, umgås med varandra, det är mindre av det nu för tiden. Och jag tycker det ska bli mer av det för att unga människor ska klara av.
Men det fanns två intressanta saker som ni sa som fastnade i mig. Det här med att vara mer generös som ett generellt förhållningssätt. Att vara generös med inte endast gällande tid och med att vara social, men också med kunskap som man har och med det man kan. Det är otroligt viktigt. Och den andra, du pratade det här om och språket, om att, men jag tänkte, när du pratade om det så tänkte jag på det offentliga rummet. Och det är så viktigt att lära våra ungar att ta plats i det offentliga rummet, i offentligheten. Tredje rummet är ett sätt för oss, för mig är det ganska radikalt, vet. Innan jag vågade inte ens söka jobb på en butik när jag kom till Sverige på grund av min dialekt, för jag bryter på spanska. Och då är steget till att publicera, vet, till att prata med min identitet, med min dialekt, vet. Det är på något sätt emancipatoriskt på mitt sätt, väldigt personligt.
Absolut.
Men vi måste lära våra barn i miljonprogrammet att ta plats i offentligheten.
Ja, och inte vara rädd för att kunna hälsa också.
Liksom att appropriera sig av sin egen stad. Du vet, sedan jag flyttade till Sverige för 2005 har jag varit en stor fan till internationella filmfestivalen. Och jag brukar gå till opera, konserthuset, till Nefertiti, jag gillar jazzmusik och så vidare. Och det är så sällan man ser folk från miljonprogrammet eller från andra länder, eller folk som har migrerat här som är andra, tredje generation som man brukar kalla här i det svenska det språket. Och vi är välkomna på riktigt, men vi måste ta vår plats. Vet. Om vi syns mig, så har vi makt. Vet.
Men du har välkomnat mig till jazzklubbar.
Jag är också en jazzfan. Shout out till Nina Simone. Jag älskar den damen. Så att
Nina Simone är bäst.
Nina Simone, Miles Davis. Det finns ett ställe här i Grönsakstorget. Vad heter den där jazzklubben?
Oj, är det Nefertiti?
Nej, det är inte Nefertiti. Det är ett litet. Det är typ
källaren.
Nej, det är inte Nefertiti. Nefertiti vet jag vart det ligger. Men det är precis...
framför domkyrkan nästan.
Exakt,
ja.
Jag har sett några konserter där. Med på Nefertiti har jag sett
Men du jobbade på frilagret första gången jag träffade dig.
Yes, vi arrangerade en fest. Programsamordnare där.
Så jag har träffat Daniel innan.
Yes, vi är gamla bekanta. Så den här kompisen i riksdagen.
Hoppas hon är nådig mot dig.
Mamma är viktig.
Du känner dig viktig, det är en annan grej. Men det var ett jättebra samtal här. Alltså, det har varit så inspirerande. Och jag tror många kommer tycka det är inspirerande på grund av både resan, förklaringen om familjen och the obstacles och hur man tar sig vidare. För det verkar inte som att ingen här har varit ett offer för sina omständigheter. Vi har tuggat igenom det och vi har klarat det och vi är en ny generation. Och vi slår på hårt.
Vi tar plats
och vi pratar med varandra.
På.
Men jag vill avsluta det här med en av mina viktigaste frågor, för jag älskar den här frågan. Är västerländsk feminism den första feminismen som har kommit i världen? Alltså, är det där det började? Eller finns det en annan region i världen som startade med den feministiska diskursen?
Alltså jag härstammar ju från Somalia, Afrika, och den feministiska historien i Somalia är betydligt mycket äldre än den västerländska. Så shout out till Arawelo. Ni vet väl att Cheries bolag heter Arawelo, så hon har ju död, så att allt så det är feminismen på riktigt. Nej, men alltså det finns ju flera variationer av feminism, och även i feminism i Sverige tycker jag att det är ganska snäva normer. Alltså. Mm. Och det är inte mycket intersektionalitet i feminismen. För att det, alltså, utifrån det är vit feminism helt enkelt. Jag kan inte kalla det något annat. Så att vi behöver intersektionell feminism. That's the way.
Boom! Intersektionell feminism. Och snälla, läs på om drottning Arawelo om ni vill veta den första dokumenterade feminismen i mänsklig historia. Det är allt jag har att säga om det.
Peace. Men,
tack så jättemycket för att du var här.
Tack själva.